Har Socialdemokraterna, som de nu säger, alltid stått för en stram migrationspolitik? Eller är detta, som Moderaterna säger, historieförfalskning? Har Ulf Kristersson ändrat sig i migrationsfrågan? Eller borde han, som S vill, be om ursäkt för Reinfeldts regeringens politik? Ja, striden om migrationshistorien pågår för fullt mellan Moderaterna och Socialdemokraterna. Men vem har egentligen tyckt vad, när, i migrationsfrågan? Det här är Älskade politik, idag om partiernas inställning till invandring. Jag heter Evelyn Jones och Lina Lund är här.
Hej.
Hej, hej. Och det är också Thomas Ramberg.
Hejsan.
Hallå.
Ulf Kristersson borde be om ursäkt för flyktingkrisen 2015. Det tycker i alla fall Socialdemokraterna.
Ja, vi ska människor kunna söka skydd i Sverige. Men för att man ska kunna göra det, ja, då behöver vi en stram migrationspolitik med ordning och reda. Det tycker vi socialdemokrater idag och så har vi tyckt innan också. Nu har jag och Anders Ygeman träffat media för att visa på att det framförallt är de moderatledda regeringarna som har stått för en väldigt slapphänt migrationspolitik.
Förra veckan kallade Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin och Anders Ygeman, som är partiets talesperson i migrationsfrågor, till pressfika på Sveavägen 68. De ville prata om hur S ser och har sett på migration. Och du var där och åt en bulle, Thomas.
Ja, det får jag medge.
Det gjorde du.
Egentligen ville de väl prata ännu mer om vad motståndarna anser, men syftet var ju precis som du säger att övertyga folk om att de kommer minsann ha en stram invandringspolitik, eller jäkligt stram som Anders Ygeman passade på att stryka under på den här presskonferensen. Alltså, budskapet var ju då att i själva verket är det som de ju ser som en ansvarslös och slapp invandringspolitik då Moderaternas fel. Mm. Och inte bara det, utan de vill fästa det vid en viss person. Det är lite som det här gamla skämtet om att vår brandchef, han har gått den långa vägen, han börjar som pyroman. Alltså Ulf Kristersson är egentligen, hela hans karriär är liksom uppbyggd kring en ansvarslös och slapp invandringspolitik. Det var ju det underliggande budskapet. Han borde helst be om ursäkt.
Varför vill de göra det här?
Ja, men det är just för att inför nästa val så ska väljarna vara helt övertygade om att regeringens försök att fästa problem kring invandringen vid den nuvarande oppositionen, de ska misslyckas.
Ja, men bakgrunden till det här var ju också utspel från Tidöpartierna som är mycket riktigt identifierat migrationsfrågan som något av en akilleshäl för Socialdemokraterna. De gick ut här före jul på Expressen Debatt och varnade för att invandringen till Sverige kommer öka om S kommer till makten. Och det handlar kanske inte om Socialdemokraternas politik, skrev de, utan de tilltänkta samarbetspartierna. Miljöpartiets Daniel Heldén har ju gått ut och sagt sig ta var beredd att ta strid i migrationsfrågan om man inte gör den mer liberal framöver. Och det här använder ju Tidöpartierna som något av en fågelskrämma gentemot väljarna. Och för Socialdemokraterna är ju det ganska jobbigt. Man mäter ju noga vad väljarna tycker i olika frågor. Och de kommer ju i sina mätningar fram till ungefär samma saker som vi gör i våra DN-Ipsos-mätningar. Alltså att det finns en klar majoritet som vill se ett mindre flyktingmottagande framöver.
Så nu ville de alltså slå tillbaka mot den bilden. Men hur mycket ligger i S beskrivning av sig själva då som en garant för en stram invandring även bakåt i tiden?
Ja, men frågar du partierna till höger så slår de ju liksom bak ut över den här beskrivningen. Det här har ju verkligen retat upp många som satt glöggen i halsen under julhelgerna. De verkar faktiskt vara genuint uppretade. Migrationsminister Maria Malmer Stenergard, Moderaten, hon kallade det som S håller på med för historieförfalskning. Någon annan liknade det vid George Orwells Nyspråk. Och högerdebattören Alice Teodorescu och skrev att det hade fått den rumänske kommunistdiktatorn Ceausescu att rådna av underlägsenhet. Nej, men medan S nu försöker blicka längre tillbaka i tid och utvärdera allianspolitiken så vill ju då regeringsföreträdare nagelfara vad Socialdemokraterna gjorde under de senaste 8 åren vid makten. Och det finns ju en rad punkter som gärna lyftes fram där. Dels hur S tillsammans med MP drev igenom gymnasielagen som ju gav ungdomar som fått avslag på sin asylansökan rätt att ändå stanna i Sverige. Man gjorde det lättare för familjer att återförenas. Man gjorde ingenting för att skärpa reglerna för arbetskraftsinvandring, det som Tidöpartierna nu har genomfört. Och så lät Socialdemokraterna och Miljöpartiet få igenom en del lättnader när den här nya migrationslagen klubbades för några år sedan. Det är sånt som man från högerhåll pekar på. Och dessutom fanns det också tonläge från socialdemokratiska företrädare mot dem som pläderade för en stramare invandring, som man anklagade för att fiska i grumliga vatten eller gå SDs ärenden och så. Och det här har ju retat upp många.
Sträcker man sig några år ytterligare tillbaks, då är ju den allmänna bilden att de som har varit för en stram invandringspolitik, en flyktingpolitik ska vi säga, i svensk politik, det har varit de stora S och M.
De har varit för stram.
Det är liksom snålvargarna som nu tävlar om vem som var den snålaste snålvargen på något sätt. Och det, för så har det ju varit bakåt. Det är de mindre partierna, det är folkrörelser, det är kyrkan, det är hjälporganisationer. Inte minst kristdemokrater, liberaler, centern och så V och MP som vi är vana vid att tänka på i de här sammanhangen. Som har slagits för det de har sett som en humanitär och generös politik. Att vi ska hjälpa fler, att man ska ha amnestier, att folk ska kunna stanna i Sverige och sådär. Så att det är liksom en upp- och nedpåvänd debatt mot vad det var för en 15-20 år sedan. En stor svaghet i Socialdemokraternas budskap här är ju att när de säger att alliansregeringen hade en slapp flyktingpolitik eller en slapp invandringspolitik rättare sagt, för det är skillnad och det kan vi utveckla sen också, så var det ju inte så att de protesterade på något vis eller ville ändra på den. De var ju i stort sett överens under alliansåren. Ibland var det till och med så att socialdemokrater hade synpunkter och tyckte att den var inhuman eller ville ha vidga hålen och göra det möjligt för flyktingar att stanna och sånt där. Särskilt när det blossade upp såna här enstaka fall som var väldigt ömmande och så. Men den stora skillnaden som har funnits hela tiden, som är en klyfta mellan höger och vänster och som har att göra med den klassiska motsättningen mellan arbete och kapital och lönesättning, det är ju arbetskraftsinvandringen. Den har Socialdemokraterna alltid velat ha stram, medan man från liberalt och högerhåll har velat ha den generös. Och så tillvida har ju Socialdemokraterna en poäng. Där har de fått mothugg och blivit nedröstade. Med hjälp av Miljöpartiet har högersidan kunnat behålla en liberal arbetskraftsinvandringspolitik väldigt länge.
Socialdemokraterna kom ju höstas med uppdaterade samhällsanalyser. Och då pratade ju de om att Sverige haft en för generös invandringspolitik i 30 år. Och sen nu här kom Ingvar Carlsson, tidigare Socialdemokraternas ledare, ut i en ovanligen då intervju i den danska tidningen Politiken. Och då var ju han irriterad över att S får skulden för den här då, inom citationstecken, ansvarslösa flyktingpolitiken. Och han pratar där om Lucia-beslutet 1989. Vad var det för någonting och vad spelar det för roll idag?
Ja, det var en väldig åtstramning därför att Ingvar Carlsson och den dåvarande regeringen, och här var ju även Moderaterna med, men de var rädda för att i samband med murens fall och det tumult som fanns så skulle det komma en viss flyktinggrupp i stora skaror till Sverige. Då ville man bara strama åt. Och det var väl den stramaste flyktingpolitik som har varit i åtminstone i minnestid. Så
även
säga.
Efter?
Ja, det tror jag. Och det som är intressant med den där Lucia-beslutet är att idag är det då något som Socialdemokraterna med sitt nuvarande budskap vill skryta med. Ja. Men går man tillbaks 15-20 år så var det ju något som socialdemokrater slog ner ögonen och skämdes lite för det var ju så himla inhumant i den debatten som var då. Mm. Och det kritiserades inte minst från höger och från liberaler och så för att vara det. Så att det är liksom också ett tecken på vad som händer när man ändrar hela debattens ramar. Att det som var högsta visdom alldeles nyss, det är liksom det värsta man kan tänka sig just nu och tvärtom.
Men och då 1989 fick det här beslutet hård kritik av en person som vi ofta ser i tv nu för tiden, nämligen Ulf Kristersson som då var en ung MUF-ledare.
Inga gränser, det säger Moderata ungdomsförbundet. Och den nyvalda ordföranden menar att i linje med det och med Europatanken så ska invandringen till Sverige vara fri.
Hela vår stämma går ju under parollen att framtiden har inga gränser. Och på lång sikt eller på så kort sikt som möjligt, men ändå på lite sikt, så vill vi att alla gränser ska vara öppna. Och vi ska arbeta för att andra länder ska ha en så öppna gränser som möjligt. För att det är inte stater som ska begränsa människors, liksom, människors liv.
Hur såg det ut egentligen där i slutet på 80-talet? Var det då så att S var de strama och M var de som var mer liberala när det kom till flyktingpolitik?
Nej, M och S höll ju fortfarande kvar i den här omtalade järnaxeln där de två stora partierna gjorde upp i migrationspolitiken. Båda var överens om att Sverige skulle ha ett stramt mottagande och en kontrollerad migration. Och båda partierna stöttade ju också det här Lucia-beslutet. Ulf Kristersson däremot, han drev ju en annan linje. Han var MUF-ordförande 88-92, mitt i den brytningstid som då rådde. Och han var nästan uppslukad av den här nya tidsandan. Bara några veckor före Lucia-beslutet tagits hade ju Berlinmuren fallit. Folk började samla på sig murrester som souvenirer. Realsocialismen hade gett vika i Europa, marknadsliberalismen triumferat och det fanns en otrolig framtidsoptimism hos många liberaler. Och Ulf Kristersson argumenterade ju för helt öppna gränser. Han ville ha fri invandring, stater skulle inte begränsa människors liv, det skulle vara upp till var och en att bestämma. Och han kritiserade sitt moderparti ganska hårt i frågor som rörde just öppna gränser och migration. Och det har väl blivit lite en ungdomssynd som han har fått äta upp idag många gånger om.
Nu släpper vi en ny podd. Expressen Dock.
Einar, han går in i fel gård, förstår du? Och sen där, en annan skytt, jag tror, kommer emot han och fortsätter skjuta.
Lyssna på premiäravsnittet. Mordet på Einar, det sista vittnet. Med mig, krimreporter Nina Svanberg.
Hon började skrika på mig. Backa, hon började säga, vad händer? Så han är död. Så jag, vad säger du för något? Så hon började skrika, han är död. Så jag, sköt han nu en meter.
Lyssna i appen eller där poddar finns.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Och det för oss till halvtid. Jag har tänkt att vi ska ha en liten debatt. Det är nämligen unge Ulf, 1989, som är väldigt lik dig, Thomas, faktiskt.
Ja, okej. Okay.
Mot statsminister Ulf Kristersson, som idag spelas av Lina Lund.
Spännande. Jag blev lite chockad. Jag trodde jag skulle få den gamle.
Varför trodde du det?
Nej, det är väl för att jag äter så mycket bullar och socialdemokraterna.
Okej, unge Ulf Kristersson, du får börja.
Ja, alltså nu har vi i Europa här faktiskt haft nog av murar. Den hemska kommunismen, realsocialismen har störtats och nu ska vi äntligen få frihet. Då ska vi också ha bort de sista socialistiska tvångströjorna i vårt eget land. De som sossestaten har etablerat som en inre mur, det ska också bort. Och folk ska få söka sin lycka var de vill. Arbeta sig upp, inga bidrag, men vara skickliga entreprenörer eller hungriga anställda i vilket land de vill, bort med murarna.
Ja, men det här är ju fullständigt naivt. Var och en av oss kan se att invandring har blivit en belastning. Vi kan inte ta emot så många människor. Sverige kan och ska inte ta ett oproportionerligt ansvar. Och det är därför vi genomför ett paradigmskifte nu. Vi måste tillstå att Sverigedemokraterna har haft rätt när de har vågat gå före och påtala konsekvenserna vi ser med detta. Vi har klankriminalitet, vi har hedersvåld, vi har utsatta områden dit brevbärare måste ha poliseskort för att våga dela ut breven.
Finns det brevbärare på din tid?
Postnord delar ut var fjärde dag.
Okej. Sorry, avvikelse från ämnet.
Typiskt ungdomsförbundare.
Ja, kan aldrig hålla er till tråden.
Tack så mycket, unge Ulf Kristersson och statsminister Ulf Kristersson.
Mm, tackar.
Nu är vi inne på 2000-talet. Det är Socialdemokraterna som regerar i Sverige. Göran Persson är statsminister. Och det sker en ny stor förändring i svensk migrationspolitik 2005. Vad händer då, Thomas?
Ja, då läggs lagen om så att tanken är att det ska inte finnas något politiskt inflytande över själva asylprocessen, utan den ska ske i rättssystemet. Man ska ha en mer rättssäker asylprocess än innan. Så att det är domstolar och Migrationsverket som prövar om folk får asyl. Och det är man ju överens om från de stora partierna, Socialdemokraterna och Moderaterna. Det är en gemensam ram som sätts för den migrationspolitik som gäller sen. Sen var det så att de mindre partierna, till exempel Kristdemokraterna och Liberalerna och Centern, tyckte att det var en massa människor som fanns kvar sedan det gamla systemet som de ju ansåg var rättsosäkert, som hade fått nej och som levde kvar i Sverige, det som kallas papperslösa ofta. Och då ville man ha en amnesti för dem. Nej, sa Socialdemokraterna och Moderaterna och röstade ner det i riksdagen. Men det fanns en väldigt folklig rörelse för det. Och den gjorde att Miljöpartiet förmådde Socialdemokraterna i en budgetförhandling och ändå gå med på en tillfällig amnesti. Mm. Så att, det var mycket rörelser kring flyktingfrågan vid den där tiden. Men som vanligt var Socialdemokraterna och Moderaterna de här snålaste snålvargarna.
Men det som då, med den förändringen, skulle det leda till en mer liksom, en hårdare invandringspolitik? Den förändring
Nej,
som
det, var, då? Det var inte tanken. För vilka kriterier som avgör om man har, alltså på vilka villkor man får stanna om man får sin asylansökan antagen. Mm. Och exakt vilka så att säga, kriterier utöver de rena konventionskriterierna som finns, alltså det som ibland kallas för ömmande omständigheter och så, det bestämmer ju politiken. Men själva tillämpningen av de reglerna skulle ju då ske i de här i Migrationsverket, och om det var så att man överklagade i de här domstolarna. Då. Men det ledde till i det läget att det blev fler asylansökningar antagna. Sen är frågan om det berodde på det här systemet eller på att det kom fler folk eller sådär. Det är en föremål för en annan utredning, tror jag, den här podden.
Ja. Det som Socialdemokraterna gärna pekar på när de vill då säga att det är Moderaterna som har varit för en mer liberal invandringspolitik, det är ju bland annat då en migrationsöverenskommelse som slöts av Fredrik Reinfeldt 2011 med Miljöpartiet. Vad var det som hände då?
Ja, det som hände var att Fredrik Reinfeldt, han hade ju vunnit jättestort för Moderaterna i val 2010, men eftersom Sverigedemokraterna kom in så hade han faktiskt inte majoritet för alliansregeringen. Och han var ju då orolig att det skulle kunna uppstå ett stopp för arbetskraftsinvandringen. Mm. Han ville ju ha en generös arbetskraftsinvandring. Och det fick han igenom med hjälp av Miljöpartiet. Och därmed splittrade han också oppositionen och försäkrade sig om att ha en majoritet i de här frågorna. Det var liksom den stora vinsten för Reinfeldt. I betalningen ingick att man då ändrade i en bestämmelse som handlar om att man kan få stanna om man har, förut hette det synnerligen ömmande omständigheter. Nu sänkte man den ribban till det som kallas särskilt ömmande omständigheter. Det är liksom en juridisk definition som är mjukare. Det ledde till att en del som kanske hade varit i Sverige länge, barn och sådär, barn till kompisar i skolan och annat, kunde få stanna som de inte hade fått gjort tidigare. Det var ganska vanligt att det var folkstormar kring enskilda fall och det var synd om någon och så. Det fick man igenom där. Det var egentligen den stora vinningen för Miljöpartiet. Det var ju någonting som också kom inifrån Reinfeldts regering. Moderater var bromsade, men kristdemokrater, liberaler och centerpartister ville också ha det här. Mm. Och det var också de som drev igenom att man i det här paketet hade skola för papperslösa barn och så. Det man glömmer från den här tiden, det är ju att det var liksom inte bara Miljöpartiet som var för en generös flyktingpolitik. Det var det vanliga. Och alla de andra partierna utom Moderaterna i regeringen drev på där.
Men Socialdemokraterna, de ville inte se det här.
Jo, Socialdemokraterna var också med på det. De protesterade inte mot detta. Men de var emot arbetskraftsinvandringen. Just det. Och det var det som var finessen för Reinfeldt. Att han liksom satte dem i hörnet där. De fick inget inflytande över denna för dem väldigt viktiga fråga. Att ha en liberal arbetskraftsinvandring. Där kunde han vad säger man? Där blir de patt, Socialdemokraterna.
Patt.
För att använda en schackterm.
Här vill jag vända mig till hela svenska folket. Jag vill påminna er om att vi är en nation som har stått upp och varit öppna förr i tider då människor har utstått svår prövning. Vi har nu människor som flyr i antal som liknar det vi hade under Balkankrisen i början av 1990-talet. Nu vädjar till svenska folket om tålamod, om att öppna era hjärtan.
Men den här överenskommelsen 2011 då, är det ett sånt stort beslut som liksom har varit avgörande för migrationen i Sverige?
Det är ju vad Socialdemokraterna hävdar. Mm. Migrationsforskare brukar ju prata om så kallade pullfaktorer, alltså det som avgör varför asylsökande väljer att söka sig till just vissa länder. Man brukar lyfta fram att många söker sig dit man har släktingar eller där det bor många landsmän. Andra pekar på att de signaler som ett land skickar ut om vilka rättigheter och möjligheter en flykting har att få stanna i ett land spelar en stor roll. Och beroende i vilken mån man tror att den här signalpolitiken spelar roll, så kan ju en sån här uppgörelse få en viss betydelse. Att man berättar att hos oss får man vård och skola även om man har fått avslag. Att här kan man acceptera att människor stannar även efter ett utvisningsbeslut.
Och i den här regeringen då, som Reinfeldts regering, där satt ju Ulf Kristersson, dagens statsminister. Vad säger han om det här?
Han har ju idkat ganska mycket självkritik, får man säga, under de senaste åren. Han har vid flera tillfällen sagt att Moderaterna har ett medansvar i att driva fram vad han då ser som en för stor migration. Vi borde agera tidigare, tydligare och kraftfullare, skrev han redan 2019. Och han har också liksom nästan bett om ursäkt för i den mån moderater har bidragit till det här som man har pratat om, ett samtalsklimat där de som har höjt röster för en minskad migration har målats ut som främlingsfientliga eller anklagats för att fiska i grumliga vatten.
Sen finns det ju ett annat lite spår där när det gäller just Kristerssons historia. Det är någon typ av halmstrå, kan man säga, för honom, som återspelades i det här talet till nationen som var i höstas då, när det var så mycket gängskjutningar. Mm. När han sa, faktum är att vi är många som såg det här komma och varnade för det. Alltså det är hans koppling mellan migrationen och kriminaliteten han syftar på då. Och det har att göra med att han och Tobias Billström och Elisabeth Svantesson, nu utrikesminister, då var ju Billström migrationsminister. Svantesson var inte minister alls vid just den där tiden, men är ju nu finansminister och var senare minister i den regeringen. De gjorde en rapport om migrationsfrågor till Moderaterna i partiet. Den var framförallt på det här klassiska moderata temat. Man tyckte att man skulle ställa hårdare krav på folk som kom hit, att de fick mindre bidrag och fick starkare drivkrafter för att själva ta ett jobb och försörja sig. Det var egentligen huvudbudskapet där. Och att man skulle värna om medborgarskapet och såna här saker. Det var inte i första hand ett försök att få ner invandringen. Tvärtom bejakade man den linje som gällde då, att det var bra att folk kom till Sverige och att det berikade Sverige och sånt. Men jag tror att det är det han syftar på och som ibland då används för att säga att han minns han såg någonting komma.
Och vad hände med den rapporten då?
Ja, det hände inte så himla mycket, därför att Moderaterna var ju en regering och i ett politiskt landskap där man inte bejakade den sortens idéer särskilt mycket. Och det var ju också så att det är en typisk vänster-höger-fråga det där. Hur hårda krav ska man ställa för att få bidrag? Hur ska man använda piska eller morot för att få folk i arbete? Alliansregeringen kom ju till makten på budskapet att man ska ställa högre krav på människor och betala lägre arbetslöshetsersättning, lägre sjukförsäkring och så vidare för att uppmuntra snedsträck driva folk att skaffa sig ett arbete. Mm. Och det skulle även gälla, det gällde ju även människor som var födda utomlands. Mm. Så det var ju liksom redan en del av politiken, kan man säga. Och det är också en lite bortsett faktor, tror jag, i det valet 2006 som Fredrik Reinfeldt vann. En del av den väljarkår från LO-håll eller från vänsterhåll som röstade på Reinfeldt, det var ju en valseger som var ganska stor. De gjorde ju det för att de såg invandrare gå arbetslösa och gå på bidrag och var arga på det. Alltså det fanns redan en sorts dold SD-faktor i det valresultatet, men den uppmärksammades inte så mycket då, för det var inte en så stor debatt om det.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Nu är vi då i 2024, och det är då Moderaterna och Socialdemokraterna som har den här disputen om vem som har tyckt vad när om migrationsfrågan. Men är det då, alltså som ni har beskrivit det här nu, så har ju de ganska ofta varit rätt överens, och det kanske är andra partier eller folkrörelser eller vad det är som har tyckt annorlunda. Är det liksom M och S som egentligen ska ha den här diskussionen, Thomas?
Det är, idag så är det ju de och SD som ska ha den. Och SDs, de har ju gått fram som en poltergeist i väljarlandskapet sedan 2010 och tills nu, och haft en makalös tillväxt, gått framåt i varenda val. Och det är ju, deras fråga är ju, de har ju inte ändrat sig. De har ju inte bytt ståndpunkt. De har ju nästan exakt samma syn på de här frågorna. Mm. Och det är ju det som har drivit fram den här debatten delvis. Och väljarnas opinion. Men om man tittar på, det är intressant det där, för väljarna värderar ju idag detta som en väldigt viktig fråga.
Mm.
Det var ju så, om man mäter opinionen för 15 år sedan, så var det redan då så att väljarna var mer skeptiska till invandring än de politiska partiledarna och partiledningarna var. Men det var inte något de satte upp som den viktiga frågan när de gick till valurnan. Och den förändringen är ju fundamental för att förstå vad som har hänt.
Det är därför det här har blivit så viktigt,
ja,
nu.
Ja, men det är också så att då fanns det ju en rörelse bland folket som var åt andra hållet. Det fanns alla de här kristdemokraterna som gömde flyktingar, eller kyrkligt folk, Röda Korset, en massa människor som samlade in namn för att någon skulle få stanna, för att det skulle bli amnesti och så vidare. Så att det var liksom det var ett spänningsfält som såg helt annorlunda ut.
Samtidigt som, just som du säger, i opinionsmätningarna, så är det väl egentligen bara vid ett tillfälle som den opinion som har velat ha fler flyktingar har varit större än den som har velat ha färre. Där en kort tag hösten 2015, när det var den här vågen av refugees welcome och hela Sverige skramlar och det mottagandet som fanns då. Annars har det ju funnits en ganska stor diff mellan den förda politiken och väljarnas åsikter i det här, och det är väl precis det gapet som också burit fram en stor del av Sverigedemokraternas framgångar.
Ja, det är en intressant fråga, för som sagt, det åsikt är en sak, men hur viktig man tycker den är när man väljer politiker är liksom en annan. Man kan hitta ett antal frågor där majoriteten av folket har en annan uppfattning än partierna, men de tycker inte det är så satans viktigt när de går och röstar. Men den här frågan växte ju.
Mm.
Och blev så viktig. Och det var väl en samverkan mellan Sverigedemokraternas förmåga att organisera den här opinionen och göra den till en pool och en faktor, och verkligheten och det missnöje som fanns.
Nu har vi tittat lite bakåt i tiden här, och nu är det Moderaterna och Socialdemokraterna som båda säger att de andra var de som tyckte på ett visst sätt. Vad spelar det för roll då? Vad de tänkte och tyckte, och när de gjorde det idag? Varför spelar det roll?
Då kanske man kan citera Tage Danielsson.
Varsågod.
Först när helvetet gör skärten stekhet kommer eftertankens kranka blekhet. Ja, men det är väl ganska vanligt i politiken att man, någonting har blivit problem. Nu finns det ju en sorts konsensus nästan. Inte alla partier, men nästan alla tycker att vi hade en galen migrationspolitik och den har lett till de här och de här bekymren. Ja, det är klart. politik är inte bara att välja ledare, det är ju att utkräva ansvar. Mm. Att gå till valurnan är också att utkräva ansvar, rösta på, inte rösta på de som man tycker ansvarar för det som inte blev bra. Eller rösta på de som man tyckte det här gjorde de himla bra. Jag vet inte hur många väljare som säger det. Men...
Nej, men det är ju samtidigt lite risky business för just S och M att ge sig in i den här historiekampen. När det enda parti som liksom med trovärdighet kan säga att vi har alltid varit emot invandring är Sverigedemokraterna. Och nu ser vi liksom hur de två tungviktarna i svensk politik tävlar om vem som har tyckt mest som SD under åren. Om jag vore Jimmie Åkesson skulle jag nog le i fåtöljen i Sölvesborg åt det här skådespelet.
Ja, men han vinner ju debatten vem som än vinner, så att säga. Och nästa fråga är ju, för nu pratar man ju liksom bara volymer. Men nästa fråga är ju, hur ser man på invandring? Det är väl där då som det finns en återstående skillnad mellan Sverigedemokraterna och kanske, vad vet vi, Socialdemokraterna och Moderaterna. Är det så att det är anpassning, assimilation, försvenskning, acceptera allt det svenska tänkandet som är enda möjligheten att få vara i Sverige om man inte är född här? Eller är Socialdemokraterna fortfarande inne på att jo, olika kulturer är tillåtna, man får uppgå i den kultur man vill, det är berikande så länge man följer lagen och så länge man håller sig till de regler som gäller i Sverige på arbetsmarknaden och så vidare. Där finns det ju en spänning nu. Där är man ju så att säga på glid i de här eftervalsanalyserna som Socialdemokraterna, eller de här analyserna Socialdemokraterna gör nu inför sin förnyade politik. Ska det vara en kulturell anpassning eller ska det vara en juridisk anpassning?
Och det finns också en annan aspekt av det här tillbakablickandet, att man liksom lite slipper prata om framtiden och vilka lösningar man tänker sig på de problem som man då kopplar invandringen till. Hur ska man integrera de människor som är här? Hur ska boendesegregationen som Socialdemokraterna vill bekämpa, hur ska man konkret bryta den? Hur ska man stoppa nyrekryteringen till gängen? Det är frågor som man liksom slipper lite svara på om man istället blickar bakåt.
Sen slås man ju ändå av det korta tidsperspektivet som är. Det är ju inte ens livstid. Folk kommer inte ihåg. Mycket av den här debatten bygger ju på att man litar på väljarnas glömska. Det är den här övertygelsen om att vi alltid just nu har nått det mänskliga tänkandets högsta punkt. En åsikt som invandring nu, som majoriteten har, ja, det är den högsta visdomen förstås. Allt andra var så dumt. Mm. Och så sa man ju 2008 också. Men nu, tänk vad dumt det här Lucia-beslutet var. Eller när Göran Persson ville stoppa folk från EUs utvidgning och kallade det social turism. Hur, vilken rasism. Alltså det är liksom de här skoven som kommer historiskt. Vad händer framöver?
Ja, och det tänker jag att vi ska prata om här nu lite kort i övertid.
Då är det dags att vända kappan efter vinden och strunta i vad man har sagt. Då är det dags att mota valförlust i grinden.
För nu då är det migrationsfrågan som man diskuterar historien kring. Om 10 år, vad är den högsta visdomen då? Vad bråkar vi om att man gjorde fel 2023-2024?
Oh, vilken fråga.
Jag hittar på alldeles själv.
Ja, jag vill dra till med säkerhetspolitiken. Vi har haft rikskonferensen i Sälen här under helgen där varningarna om att Sverige kan dras in i krig har duggat tätt. Mm. Jag tror att man kommer diskutera mycket framåt vad gäller försvaret, civilförsvaret. Och givet vad som händer med den inte längre härskande freden utan situationen i Europa framöver, så finns det väl olika ingångspunkter där. NATO-medlemskapet, hur gick det till när Sverige blev medlem och vad visste man om de åtaganden som skrevs under? Tror jag att det kan bli en diskussion kring givet vad som händer där. Varför rustade vi inte mer tidigare? Förberedde man folket ordentligt?
Intressant, det är säkerhetspolitiken, tror Lina och Thomas.
Man kan ju faktiskt tänka sig att det är migrationspolitiken igen.
Mindblowing.
Ja, men låt säga när välfärden säckar för att vi har arbetskraftsbrist i Sverige och har svårt att försörja en åldrande befolkning. Det har ju varit ett klassiskt argument i invandringsdebatten. Mm. Att vi behöver fler människor i rätt arbetsförålder och sådär. Och det kommer ju slå igenom för det senare om vi nu har en jäkligt stram politik som Anders Ygeman har lovat och som den här regeringen ju inte precis vill ha mindre stram. Eller energipolitiken. Om nu allt fokus under de här åren är på kärnkraft, missar energipolitiken vad som ska hända fram till vi får kärnkraft? Tränger det undan kraftproduktion som kanske hade behövts på kortare sikt? Klimatpolitiken behöver inte sägas, den debatteras ju redan för fullt.
Så om 10 år så återkommer vi i denna fråga om, och vi får väl se vad det är vi pratar om då. Men vi återkommer ju såklart redan nästa vecka. Tack Lina.
Tack.
Tack Thomas.
Tack så bra, säger jag från Moderata ungdomsförbundet 1989.
Tack Ulf. Producent för dagens avsnitt var Viktor Aldén, klippning och musik Patricio Samuelsson. Klippen kommer från TV4, SVT och Moderaterna. Och ansvarig utgivare för Dagens Nyheter är Peter Wolodarski.